When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses!
Ett gutturalt gurglande och av tacksamhet skruvat tack till Anna, Inger, Daniel, Veronica, Ragnhild, Lene, ja, Malin och Sandra, oj, 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 Ida, Mimmi, Kristina, Henrik, Astrid, Lovisa, Emily, Olle, Annette, Liv, Anna, Viktor, Anna och Lisbeth. Tack så hemskt mycket för att ni stöder mig på Patreon. Alla ni andra också som stöder mig på Patreon. Tack så mycket för att ni finns och hjälper mig att fortsätta. Tack också alla ni som stödjer podden via Swish-numret. Allt som man behöver veta i detta ärende finns att hitta på www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din emaljerade älg. Din försiktiga fru i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och under den timma som vi har framför oss här så ska jag prata på gränsen mellan intressant och ointressant och därigenom är tanken då få dig att släppa taget om vad det nu än är som trycker dig åtminstone så länge att du kan somna slash slappna av en liten stund vare sig du är vaken eller sover. Jag heter alltså Henrik och jag är din värd här i afton. Den här podden skulle inte existera utan sina patrons och utan sina patrons och inte heller utan sina swishgivare. Det hjälper mig att hålla på. Den här podden kostar ingenting för dig och det beror till största delen på att det finns några som hostar upp, va? Som honkar fram plånkan. Tack. Men tack också till dig obetalandes som lyssnar. Det smäller ju högt med. Vi var en liten klubb från början och nu är vi en stor klubb med människor som sover och med ordens hjälp försöker att skingra mörkret runt oss. Det finns ingen klar linje här. Om du är ny som lyssnar. Jag snackar helt enkelt lite bort dig. Och det är hela idén. Ibland kommer du tycka att det är intressant. Ibland kommer du tycka att vad har han rökt? Och så vidare. Och jag har inte rökt någonting. om man inte räknar med en och annan böckling. Eftersom det var ju också en lögn, för att jag har inte rökt några böcklingar. Jag har aldrig rökt en fisk. Jag har aldrig rökt någon mat. Om man inte räknar med att jag typ då och då har marinerat någonting i någon rökig, färdigprocessad marinad från ICA. Kvällens program är inte sponsrat av ICA. Varenda gång jag nämner ett varumärke här så brukar jag få brev där det står: är du sponsrad av bla bla. Och jag brukar säga det då. Jag kan säga det som en tumregel, att om jag är sponsrad av någon så brukar jag säga det. Det brukar vara lite ändamålsenligt att inte bara droppa produktnamn. Alltså, jag menar, droppa produktnamn kan man göra, men kanske inte i betalningssyfte, utan att säga att det är något särskilt med dem, så att säga. Okej. Jag börjar redan att spåra ur. Men vi måste köra vignetten först, och jag måste snacka lite så här före snack. Men jag kan ju börja med att säga så här, att jag tycker inte att det här var min allra starkaste inledning. Jag flummade ur lite grann. Jag är lite speedad. Jag är inte riktigt in the zone. Vi får se hur det här går. Stay tuned. Nu kör vi vignetten. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är intressant, det här fordonet vi åker omkring i, alltså våra kroppar. Hur lite vi egentligen vet om dem. Om den. En bil har vi ju under en viss tid av våra liv. Man äger en bil i förekommande fall. Det är nämligen så att människor tenderar att äga bilar. Jag menar, det kanske låter självklart, men det kanske inte alltid kommer att vara. Man kanske inte alltid kommer att äga en bil, menar jag. I alla fall. Jag äger ju min kropp. Den är min. Ändå vet jag mindre om den än jag vet om bilen som vi har. Och det tycker jag är det inte hela källan till varför vi inte skriver så mycket dikter om bilar, men väldigt mycket dikter om oss själva. Ett sätt att förstå vilka vi är. Jag är väldigt nyfiken och intresserad av vem jag är. Och det skulle väl kanske kunna uppfattas som aningen intravenöst, höll jag på att säga, inverterat, introvert, narcissistiskt rent utav. Men narcissism är ju att bli förälskad i sig själv, och jag kan nog inte påstå med bästa vilja i världen att det är förälskelse jag känner när jag ser den här jäveln i kylskåpet, höll jag på att säga, i spegeln varje morgon. Nej, däremot har motsatta känslor då och då förespeglats. Jag kom in på det här därför att jag började så svagt. Jag kändes lite för speedad, lite för hård på rösten. Jag har precis spelat in extra podden, den som kommer ut på lördagar och som alla sponsrade på Patreon får ta del av. Jag är alltså lite upp i varv av den kanske. Grejen är att jag har alltså absolut ingen aning om vad det är som gör att jag låter som jag låter, pratar som jag pratar, gör som jag gör. Oftast är du och jag ett tumultartat mysterium som lite som en drönarhjärna. Har du hört berättelsen om den här drönaren som det amerikanska försvaret tappade bort? Den var ju självstyrande och självkontrollerande. Den skulle patrullera. Den var inte bestyckad med några vapen, vilket var tur då. Den bara drog. Och den kunde sen inte, när de sen hittade den, när den hade ju fått slut på batteri och kraschat någonstans ute i öknen, när de sen hittade den, så kunde den inte förklara, alltså av sin egen programvara så kunde de inte den kunde inte förklara varför den hade gjort som den hade gjort. Och det fanns heller ingen lösning, ingen väg för människorna som har byggt drönarens hjärna att förstå varför drönaren gjorde som den gjorde. Vi har alltså kommit någonstans nu i vår utveckling av artificiella intelligenser att vi börjar närma oss det som är vi, det vill säga en oförståelig orsak och verkan kausal situation som det är väldigt svårt att förstå, därför att det ena svaret tar ut den andra lösningen. Det finns inget rätt och inget fel. Eller så här skulle jag kanske säga. Det är klart att det finns ett rätt och ett fel. Men vilket är rätt och vilket är fel? Det är en djungel. Det är som att öppna ett proppskåp, men istället för ordnade rader av proppar så är det bara härvor av sladdar där inne. Och de leder bara djupare och djupare ner. Och bör du dra i en sladd så får du med dig 60 000 andra sladdar. Men 60 000 var en schablonsumma. Det var inte så att jag menade att exakt 60 000. Utan det var någonting jag bara tog för givet. Jag ägnar dagarna nu i veckan åt att vara fast i en form. Jag har berättat ingående om detta i extrapodden, så jag ska inte orda mer om detta nu. För jag är lite trött på att prata former. Men jag är fast i en form för tillfället som är besvärlig för mig ur flera aspekter. Och jag bär också på en fråga. Så kan man väl säga utan att avslöja för mycket. Att vara fast i en form och samtidigt bära den där frågan inom sig. Svaret på frågan har olika kraftfull innebörd. Och beroende på svaret. Och det är smärtsamt. Båda svaren är smärtsamma. Och det är väldigt gungigt. Gungflygigt. Just nu är det lite skakigt att vara Henrik. Och detta ska också vara min beskärda del. Vad sa han, Virgilius? Intet mänskligt skall vara mig främmande, sa han. Ja. Det tråkiga är att just den här delen av det mänskliga har jag erfarit många gånger förut. Okej, nog om det här. Det här var ju bara för att jag ville berätta vem jag är. Försöka berätta att jag inte vet vem jag är. Den stora hemligheten om vem jag är. Den stora vämligheten. Och det är den vi ska försöka besvara i dagens avsnitt av Somna med Henrik. Den stora insomningspodden. Sveriges största insomningspodd. Kanske Sveriges enda, om du inte räknar med alla de tusentals andra som finns. Så kan det vara Sveriges enda. Och man skulle kunna säga att det är Sveriges största, om du inte räknar med alla andra poddar som man kan somna till. För man kan somna till vad som helst nämligen. Det är inte så att du måste somna till just det här. Du kan somna till... Jag träffade min chef. En av mina chefer. Jag har många chefer. Jag är ju själv min chef och så också. Men jag träffade en av mina chefer i början av veckan. Och då sa hon att hon brukade läsa... Eller om det var så att hon hade hört om andra som läste om... någon slags produktkatalog. Kan det ha varit Jula kanske? Man läser de olika saker som de har på Jula. Och så vidare då. Så att, fine. Men ja, mitt syfte är inte att tråka ut dig. Mitt syfte är inte att fylla din hjärna med gibberish, nonsens. Jag försöker nog ändå prata ord. För jag menar, jag skulle kunna sitta en hel timme och säga... Ganangaffel och Svenpoppan och de små rostbröds missanpassade hästarna och sådär. Och så kan man göra ibland, det är ju lite kul och så. Men ja, tanken är att man lär sig, om jag har det som ett system, då lär ju du dig det. Och då kommer du tappa sin funktion. Du vet aldrig vad jag kommer säga. Jag kanske rent utav plötsligt börjar säga precis vad jag tycker om både det ena och det andra. Vilket jag har bevisats göra då och då. Ibland blir jag lite predikande i podden. Någonting som jag själv försöker låta bli. Men det är inte så lätt alltid, utan ibland så dyker den upp, den predikande pappan i mig. Men då brukar jag genast ge mig själv ett hårt slag över munnen. Det brukar jag muta sen efteråt för att inte det ska bli aggressivt i podden. Men jag brukar ge mig ett rungande lavett så att det darrar i kinderna. Jag har väldigt darrvänliga kinder. De är uttänjda, åldrade, gulbleka, fyllda av fåror, djupa så som diket på bondens åker. För att citera en person som jag just hittade på. Idag ska vi gräva djupare i vemligheten, nämligen vem är jag? Hemligheten om vem jag är. Jag ska försöka hålla det allmänt så att du kan applicera de här tankarna på din vemlighet och du kan applicera det här på din mammas vemlighet, din mamma som du aldrig förstår och som du känner dig så provocerad av varenda gång ni möts, att ni aldrig kommer överens. Och varför gjorde hon som hon gjorde? Min vemlighet, man kan angripa den från olika perspektiv. Saker som man inte kan göra för att förstå vem man är. Räkna får. Alltså det där med att räkna får, jag förstår det inte. Det har aldrig funkat på mig. Och då är den liknelsen lika gammal som liknelsen. Den metoden, citattecken, är ju lika gammal som Börje Ahlstedt, som är ganska gammal. Han är väl åtminstone född på 40-talet. I alla fall. Börje Ahlstedt. Vad var jag? Direkt när man nämner Börje Ahlstedt så blir det liksom tomt, va? Det blir ett tomrum. Ett Börje Ahlstedt-format tomrum som breder ut sig inombords och utombords. Teater, hörni, det är ett spännande yrke. Jag tänker om läkare gick omkring med samma självbild som många i det äldre, inte bara äldre gardet skådespelare, jag skulle säga många i min egen ålder och yngre också. Det finns en slags alltså vi tror att vi är viktigast på jorden. Det stämmer alltså inte. Det är alltså en myt eller en felaktighet. Jag kan tänka mig åtskilliga andra yrken som är viktigare alltså. Jag säger inte att konst inte är viktigt nu, säger jag alltså inte då. I alla former. Men då är det ändå lite viktigare att jobba till exempel med... Jag ska inte ens öppna den där dörren faktiskt, för att då blir det predikande och då blir jag Stefan Sauk och då blir... Nej, Stefan Sauk, jag blir Annie, vem som helst av de här olika männen som vet svar på allt möjligt. Jag vill bara betona att jag har alltså ingen aning om någonting och därför så är jag nu ute på det här questen då, att förstå vemligheten. Men det man inte kan göra är alltså att räkna får. Det är alltså en liknelse som är lika gammal som Börje Ahlstedts farfar Rune Ahlstedt, född får. Det var han som hittade på den här idén. Jo, men det här med att räkna får, det är ju något så abstrakt. Nu hade jag faktiskt en uppväxt bland oj, det var min, nu sa min klocka till mig, va? Vem? Ja. Den uppfattade att jag frågade om Börje Ahlstedt och började genast googla honom. Så där, nu har jag ökat på statistiken i googlandet av Börje Ahlstedt också. Det behövdes ju verkligen. Nu tror Google i sina algoritmer att jag är intresserad av Börje Ahlstedt. Jag är inte intresserad av Börje Ahlstedt. Nej men vad är det för konstigt påhopp? Jag är inte intresserad av Börje Ahlstedt. Jag kan väl tycka att han är lite söt. Okej. Vad jag ville säga var att den här att räkna får. Nu hade jag ju då möjligheten att som liten växa upp bland får. Mina föräldrar hade får i ett fårhus och fåren klev på varann och för att komma åt maten och gav mig en känsla av att det var en cynisk grupp djur alltså. De hade det går inte att titta i ett fårs ögon och se godhet och sympati, om vi säger så. Detsamma gäller getter. De sätter sig själva i första rummet, alltså. Det skulle jag nog ändå säga. Om vi tänker att vi människor är egoister, så skulle jag nog ändå vilja påstå att vissa av våra vänner bland däggdjuren är snäppet mer egoister, alltså. Jag skulle aldrig kliva en annan människa på huvudet för att komma åt mat. Om jag levde ett liv där jag fick mat varje dag, som då våra får gjorde. Men det är någonting med evolutionen där som har tagit bort känslan av att ha is i magen, så att säga. Och jätter ska vi inte ens börja prata om. Fast det kan vi väl göra för sig. De är ju också extremt beräknande och hur kan jag ställa till det för den här snubben nu då? Tänker man att de tänker, men jag kan naturligtvis inte tänka att jag tänker som en get tänker. Då skulle jag ju behöva vara en get. Det kan ju för sig också vara någonting att ta med sig i livet. Att jag kan faktiskt inte veta hur någon annan tänker förrän jag tänker som den personen tänker. Alltså är den tänkande personens tanke. Så tills dess det kommer hjälmar vi kan byta med varandra, så vi kan zona in i varandras tankar och känslor, så kan vi faktiskt inte på riktigt veta. Vi kanske tror det, att vi vet exakt hur andra tänker, men det kanske vi ändå inte gör, va? Räkna får har ju varit någonting man säger när man inte kan sova. Kan du inte räkna får? Och jag kunde ju då räkna får, för att jag kunde ju bara visualisera de här fåren som var ute i fårhuset och hoppade över varandra. Alltså de gjorde inte det, men de kunde göra det i min fantasi. Men det blev ju så otroligt apart att föreställa sig får som hoppade över varandras ryggar. Varför? Eller hoppade över en grind är det väl snarare, ja. De hoppar väl inte över varandras ryggar förstås. Ja, i alla fall så blev det meningslöst för mig då. Eller det har aldrig fungerat. Vad är det som ska hända exakt? Man ska räkna får och så ska det bli enformigt och så ska man somna. Ja, enformigheten. Okej. Men jag tror att vi är smartare än så. Därför det har aldrig funkat på min dotter heller till exempel. Jag har provat många gånger de här uttråkningsmetoderna. Att jag till exempel sjunger en slinga om och om igen. Jag brukade sjunga Kumbaya my lord till exempel. Bara Kumbaya my lord, Kumbaya, Kumbaya my lord, Kumbaya, Kumbaya my lord, Kumbaya, oh lord, Kumbaya. Och så från början igen. Och ibland, var femte gång, så la jag till ett extra oh lord, Kumbaya. Mest för att jag inte själv skulle somna. Då, när hon var mycket liten, somnade hon då. Men det tror jag var för min röst. Jo, kanske också kontinuiteten. Men hon hade ju ingen reflektiv förmåga då. Det är så fort man får förmågan att reflektera över saker och ting så slutar det ju fungera efter ett tag. Nyhetens behag och allt det där. Men så det fungerar inte då för att ta reda på vem jag är. Men hur blev det synonymt nu att få veta vem man är och att somna? Hur tänkte jag här? Kanske är det så att somna är ett viktigt första steg om man vill skaffa sig en ökad självkännedom. Jag har ju i tid och otid här i podcasten. Det här är alltså en podcast. Så har jag pratat om vikten av sömn då på olika sätt. Och anledningen till det är ju att jag själv sover dåligt. Det är fortfarande så med min sömn. Att numera går jag upp mycket tidigt på morgnarna för att jag håller på och skriver en ny bok. Och då måste jag skriva på morgnarna när jag har nära till nära till natten, nära till drömmen. För sen händer någonting, eftersom jag, som jag antytt, är min egen chef, så är det massa andra saker som jag måste bråka med under dagen. Och då försvinner åtminstone den typen av kreativitet som behövs just nu. Den där som där man ska visualisera fram någonting ur ett stumt klippblock, typ. Återigen, inte det viktigaste jobbet på jorden. Men det är viktigt för mig. Så då behöver jag gå upp tidigt. Och det betyder att jag går och lägger mig tidigt också då. Jag kanske går och lägger mig vid 9 på kvällarna och somnar så som stocken. Vaknar efter 25 till 40 minuter. Alltid. Varje natt. Kväll. och är som en stålfjäder. No pun intended. Och då måste jag gå upp och typ göra några squats eller någonting. För jag är så trött, jag orkar ju inte. Jag orkar inte företa mig, jag orkar inte läsa. Jag måste tvinga mig upp, jag måste gå till toaletten typ. Ibland går jag på toaletten och sen går jag tillbaks och lägger mig igen i sängen. Och så somnar jag om typ. Och då upplever jag att jag sover oroligt och drömmer mycket intensivt. Nu är ju det i och för sig en effekt av att jag äter SSRI-preparat mot panikångest. Men det är ju i alla fall, det är ju i och för sig intressant att drömma, så intressanta drömmar. Men vi skulle ju komma in på vämligheten, det är ju det som är. Om man ser det som en trappa ner i sig själv, så är vi ju på första trappsteget nu och håller på och gidrar. Här är fortfarande ljuset ifrån dörren in, och källaren känns långt, långt, långt där nere. Och vi måste förstås ta oss ner dit innan den här timman är över. Jag antar att det är en viktig resa att göra för dig också, nu när du ska sova slash slappna av slash kanske tycka att det är lite roligt. Jag känner en liten stress, gör jag, för det är så många som skriver nu att det är roligt, och jag försöker ju att göra det roligt också, så det smickrar mig då när människor säger det, att det är roligt, och då blir jag som nervös då, för då tänker jag, när kommer jag tappa det nu då? Ja, jag skulle så gärna vilja veta svaret på den här frågan. Kanske blir vämligheten ett substitut för det svaret som jag inte kan få än. Så jag måste liksom gräva mig djupare in i vämligheten för att hitta befästningspunkter där som jag kan slå ner spikar i, skruvar som förankrar mig där. Och då kan jag stiga upp till ytan igen. Så det vi ska göra är att vi ska gå ner för trappan. Vi har med oss linor och bergsklättringsutrustning. Och när vi är där nere, då ska vi förankra med stadiga mälor i urberget där nere. Det opåverkbara urberget. Ska vi försöka få in ett par skruvar där och fästa två hyskor. Och i de hyskorna ska vi få upp, ta med upp de här vajrarna igen. Så på så sätt kan vi åka pingpong mellan det hårda urberget i vår mitt och de ystra bergstopparna. Var är dina ystra bergstoppar? Mina är ju idag på jobbet till exempel. Jag är ju en yster jävel på jobbet, ursäkta svordomen. Jag är ju alltså en yster jävel. Jag är väldigt rolig då, jag skojar och skrattar och hittar på idéer och pratar hela tiden. Och ibland tänker jag att undrar om de egentligen är helt slut på mig för att jag pratar hela tiden. Och varför kan jag inte sluta prata och så. Och en av anledningarna till det är kanske att jag har lite tråkigt. Att jag försöker att förgylla tillvaron lite. Ett annat är att jag tycker om när människor skrattar när jag pratar. Men det är mina ystra toppar då. Så dina ystra toppar, de ska du gå från nu. Så ska vi ner till urbergets kärna. Och det är ju inte vilket urberg som helst, utan det är det skandinaviska, orörbara, orubbliga, oantastliga, stenhårda urberget, var i icke ens en borr av kalibern hård borr kan nedtränga och förstöra, splittra och inleda. För om du lyssnar nu så hör du glassbilen på långt avstånd. Ja. Varför har den samma melodi? Varför är det samma melodi som när jag var liten? På 80-talet. Men alltså så här. Jag har ett minne. Om det här är ett korrekt minne kan du väl skriva till mig. jonhenriksdahl@gmail.com. Märk talongen glassbilens ljud. När jag var liten, jag är född 1975. 1981 flyttade vi till ett annat hus. Men det här är ett minne från min första boplats som jag minns i Blixbo utanför Falun. Då, där minns jag då, jag har ett minne av att glassbilen när den kom inte hade den där truddelutten. Utan att den hade en klocka som lät pling, bling, pling, pling, pling. Stämmer detta eller är det en konstruktion eller ett hopkok som min hjärna har gjort? Minns du att glassbilens ljud var en klocka som ringde? Eller har jag fel och minns du någonting annat? Skriv till mig och berätta. Märk talongen som jag sa. Och jag vill att du ska inleda ditt brev med följande rader. O högtidlige minnesmästare. Du har rätt eller du har fel. Och så ett kolon. Mycket viktigt med kolon. Får gärna slänga på 3-4 kolon. Och sen fortsätter du då ditt mejl och där får du uttrycka dig fritt. Men jag vill att du ska uttrycka dig verserat, vackert. Du får gärna strössla med all din ordkunskap. Ja, eller så bara skriver du någonting. Ungefär som typ hopp och skit, ungefär. Eller någonting annat, va? Om du tycker det är roligt. I Dalarna där jag kommer från så använder man ord på ett sätt som inte andra gör. Ni kan väl sluta rök. Ni kan väl sluta... Förlåt mig, Gud. Det finns ett nytt avsnitt av Älska mig på Viaplay. Ja, men vad trevligt. Ni kan väl sluta röka här inne. Tänk på oss som är allergisk. Så kan det stå på en lapp i Dalarna. Inte tänk på oss som är allergiska, utan tänk på oss som är allergisk. Vi är ju rädd för han. Istället för vi är ju rädda för honom. Ja. Kanske har det någon slags symbol, något slags symbolvärde i resan inåt vem jag är. Vemlighetens gåtfulla mystik. När man går längre och längre in i källan så ser man att det står text ristad på väggarna. Det här är gamla ursprungliga runor. Eftersom vi är på väg ner i något slags urnordiskt... ja. Jag vet inte om jag ska bibehålla den här asa-analogin. Jag tycker inte det känns så kul. Jag vet inte. Och sen är det väl alltid någon som tänker, jaha, han använder sig av asa-symboler. Han är rasist eller något. Jag kanske överger den. Den känns farlig. Så vi... Jag kan väl säga... Nej, men det som jag kände mig... bilden som jag tyckte om var ju den här... Att det var det här urnordiska... Det nordiska urberget. Alltså det som inte rör sig här. Det är ju det som är, skillnaden. Om man åker till andra platser på jorden så rör sig hela tiden jorden för att kontinentalplattorna är... nej, inte kontinentalplattorna. De rör sig här också, Henrik Ståhl. Utan det beror på att berget rör sig, marken rör sig på ett annat sätt. Berget här och på andra platser på jorden där det finns urberg, det ligger still. Och det är därför man till exempel tycker att det är en bra idé att förvara kärnbränsle i Finland och så. Så... Det var det jag tänkte. Så att okej, vi säger så här då. Det är inga runor, utan det är inte bokstäver, utan det är bokstäver. Alltså buck, B-U-C-K, bokstäver. Och det är ju alltså bokstäver från det gamla ursprungliga bockfolket som levde på jorden innan oss människor. Det här har du inte fått lära dig i skolan, därför att skolan vill bara att du ska lära dig... de vill bara att du ska lära dig att jorden är rund och sådana saker. Men buckfolket, de har funnits på riktigt och de var skitcoola, alltså assofta. Inget var något problem. Man kunde gå till dem och säga så här: alltså förlåt, jag behöver låna bilen för jag ska åka liksom till Uppsala i helgen. Nu fanns inte Uppsala, men just, eller jo förresten, Uppsala fanns. Det var en gammal buckplats. En buckla, som man kallar det för. Jag behöver låna bubblan för jag ska till bucklan. Liksom. Ja, Uppsala då. Ja, nej, men det är inga problem, sa bockarna. Liksom. Det var bara inga problem. De var så här stöttande, hjälpte varann. Och var ju aldrig, tvekade ju aldrig att ställa till något kalas. Det var mycket fester och glada, men det var bara fina, roliga fester. Det var ingen sån här som vi människor kan ställa till med, att man kommer till någon fest hemma hos en kompis man aldrig har varit hemma hos. Man börjar snacka med folk från hela dens bekantskapskrets, man träffar nya människor, och i hörnet så står det en snubbe iklädd helt svart, i svarta kläder, en svart polotröja, och gör en kata för sig själv liksom. Och alla säger, vem är han? Gå inte nära honom, han blir lite svår på fester och så. Och så går man ändå fram till honom och vill skaka hand, och när man har druckit ett par tre glas rödvin så går man fram till honom, och då, ja, det är början till slutet på så mycket sådär. Så man, vi slutar med att man åker taxi ut till Åkersberga, och han säger att det är jättemycket folk, jag ska bara gå in och hämta pengar. Så går han in och så hör man musik från hans lägenhet, och man tänker, ja, det är andra där, och så går man där in där, och då är det bara han som har satt på musik för att det skulle verka som, och så visar sig att han egentligen är väldigt, väldigt ensam då, och så gråter och vill visa sin kata då, när han gör den här katan på olika sätt. Och det slutar med att man sitter och tittar i nästan 60 minuter på en person man har bara träffat i en timma tidigare, som gör en kata i en liten källarlägenhet i Åkersberga, och som ber en att stanna kvar fast man inte vill. Och när man går därifrån så slår man huvudet i hans dörrpost, och en bula som sen finns kvar länge, länge, länge. Så var det inte på det gamla buckfolkets fester, utan där var det, har du hört talas om Hedlund? Det var ju en buckgud. Han hette Hedlund. Han var soft alltså. Det var en soft gud. Alltså han var mjuk. Alltså väldigt mjuk. Man kunde liksom springa rakt in i honom, och då sjönk man ju in flera centimeter alltså, tills man då stötte emot hans mjuka inre organ. Och de var också så här mjuka. Det var som gutta perka där inne liksom. Och då studsade man tillbaka på ett roligt sätt. Och då brukar man ofta studsa in i Hedlunds bror, Vramgård. Och då tog man ju ofta Vramgård med ryggen och slungade sen vidare då ner i Göta älv, som var en central plats då på den tiden. Där kunde man ju då, om man hade tur, kunde man få bli motorbåt åt buckarna. Då kunde de hoppa upp på ens rygg med sina små gulliga klövar, också där väldigt mjuka och sådär. Och glassbilens ljud lät pling, 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 pling. Men i övrigt så var det ingenting som var likt från våran tid. Utan vi som var där då, alltså vi som är födda på 70-talet, vi som minns buckarna. Alltså vi kallar de minnena för buckarna-bruset. Och det beror på att det är brusigt, vi har en brusig tid liksom. Men det var roligt och vi var unga och vi var galna liksom. Vi trodde vi skulle vara för evigt, och sen så... Ja. Och sen så förlorade Sverige sin rena, bländande vithet. Och det här hände över en natt alltså. Och plötsligt så var vi bara människor med dåligt ölsinne på en lägenhetsfest i Åkersberga. Och ett överdrivet, obegripligt intresse för kator. Ja, på den vägen var det med buckarna i alla fall. Så det står på buckspråk där. Hedlund har ju varit där och rafsat ner grejer. Så det står så här, i som här inträden låten hoppet fara, står det. Och man bara, okej. Ja. Så man går vidare då, trappsteg för trappsteg ner. Det är sånt där gammalt knirrande, knarrande, men inte alltså knirrande, knarrande, gammalt gistet virke som i ett spökhus någonstans. Utan det är knirrande, knarrande som lite slarvigt byggt. Så man får känslan av när man går in i sig själv att här har de inte riktigt tänkt igenom. Vad som har, ja, hur det är. Hur det ligger till, liksom. Så, med detta sagt så skulle jag bara vilja säga att då går man ner. Då kommer man ner till en mellanvåning. På den här mellanvåningen så finns allt sånt där som man måste hänga av sig när man går vidare ner. För det är nämligen väldigt varmt där nere vid urberget. Och då måste man ta av sig kläderna. Och det är inget märkvärdigt. Det är bara, man är ensam, så det spelar väl ingen roll. Liksom. Det är bara en själv och mörkret. Det är ju en själv man går in i. Det är klart som tusan att man vågar klä av sig. Så jag klär av mig där. Och i det bleka ljuset från strålkastarna liknar min kropp en svampig, formlös... En svamp, nu ska jag verkligen beskriva min bleka lekamen. Jag liknar en svampig, formlös, fårticka med fjunigt, tätt hår som en liten skog över hela min darrande uppenbarelse. Det är mycket vackert. Den rena, raka nacklinjen som sluttar ner bland skuldbladens tveksamma upphöjning och vidare ner längs ryggen där ryggradskotorna skymtar likt småsinta kullar och berg som motsatsen till en floddal. Jag skriver om en floddal nu, därför kom ordet floddal. Nej du, så säger man inte Henrik, man säger älvdal, därför att det är ingen flod. Det är en älv jag skriver om. Älvdal. I alla fall. Är du nyfiken på vad jag skriver för en ny bok? Det är en liten skör fråga att ställa. Men jag bara frågar, är du det? Det är jättespännande och nervöst och otäckt att skriva böcker eller bok. Alltså jag pratar som att jag kan det. Jag kan det ju det inte. Men det är en väldigt spännande, otäck och skör känsla och jag känner mig väldigt, väldigt dålig och det känns lite fräscht faktiskt. Ja, i det här mellanrummet i alla fall så spelar de Chanson d'amour på ganska hög volym. Ni vet den gamla låten med Manhattan Transfer från 70-talet någon gång. Chanson d'amour, ratta ratta da. Chanson d'amour betyder kärlekssång tror jag. Och det betyder, det ger ju dig ett indicium på att det är kärlek som gäller ju längre ner du går. Du kan inte gå ner där och ha någon slags påse med olika tillhyggen som du ska drämma till urberget med. Inte för att urberget i sig kommer att påverkas, men det finns en del skör vävnad runt omkring urberget som mycket väl skulle kunna ta skada av att du går runt där med ett järnspett och hugger och hackar för att du råkar ha en dålig dag. För att du råkar ha haft en dålig dag på jobbet. Eller kanske inte precis en dålig dag, men en mondän dag. Det är för övrigt det ursprungliga betydelsen av ordet måndag. Många tror ju att det kommer sig av något fornordiskt månens dag. Förlåt, det var fornordiskt igen där. Aj. Ett gammal skandinaviskt ord för månens dag. Men det, jag menar inte det, eller jag råkar ju sitta inne med sanningen. Sanningen är ju att måndag egentligen står för mondän dagjävel. Mondän dagjävel, det är måndagen. Alltså vanlig och tråkig. Måndagen kanske förgylls aningen av att Somna med Henrik kommer ut den dagen. I alla fall, om man har haft en sån här mondän dag, fast det var inte var måndag och så... Ja, då kanske man ska ändå trots det, trots att man vill peka aggressivt åt turister på kickbikes, vad heter det, elskotrar. Man vill peka med hela handen uppfordrande som en gammal sur gubbe när man cyklar förbi och de är glada och med stora pälsar på sig och tar kort på varandra mitt i cykelbanan på Strandvägen. Fast man kanske helst av allt inte skulle vilja vara en sån här surgubbe, så har man ändå varit det för att man har haft en sån mondän dag och för att man är fast i en form och för att den stora, stora frågan hänger över ens huvud som en otäck inverterad gloria och nailar huvudsvålen på en så att det känns som att man ska skalperas vilken sekund som helst. Och svetten rinner i ansiktet och ögonen känns som de ska ramla ut slash sjunka in i ens huvud. Men trots det ska man alltså inte ta med sig några vassa verktyg ner i sig själv. Därför att man kan sticka sig, man kan ramla i trappan. Man kan råka på pappan i trappan. Det händer rätt ofta att man råkar på sin pappa i en inverterad innertrappa. Och då är det... Då räcker det inte bara rappa på. Utan att då måste man faktiskt också ha en tendens att åtminstone vilja förstå och kunna vidare gå. Jag har blivit mycket bättre på att komma ihåg text på sista tiden. Varför är det så här? Den enda skillnaden som jag har gjort livsstilsmässigt är att jag har ju då påbörjat ett nytt projekt. Tre nya projekt. Okej. Okay. Det är ingen skillnad. Så har jag det hela tiden. Men jag går varje morgon. 6 kilometer varje morgon. Kan det ha med det att göra, tro? Eller är det bara ett ödets nyck? Det är precis såna här saker som jag vill veta. Det är det som är vämligheten. Men okej. Nu har jag tagit av mig allting. Jag har min porösa svampliknande kropp och jag låter den fortsätta ner för trappan. Nu har det blivit lite bättre byggt och det beror ju på att så här djupt ner så måste man. Känner du att det bara blir varmare förresten? Det går inte an att ha några kläder här för då de rinner bort, de löses upp. Även den där t-shirten som det står Recycle King på som du har. Eller den där med något citronskal på ryggen typ. Eller de där skorna som du gillar. De där som egentligen är för små men som du har på dig fast du tycker de gör ont. Faktum är att de är inte så fina som du tänker att de är. Jag tycker du ska göra det av med dem. De gör bara ont ju. Alltså faktum är att jag tror att det är en gammal del av dig som fortfarande gillar skorna. Jag tycker så här, jag tycker du ska ha en liten avskedsceremoni för dina skor. Det har jag gjort med ett par skor som jag hade jättelänge. Jag hade dem så länge att de var nästan sönderfallna. Och sen en vinter var jag uppe i Umeå och gjorde något jobb. Och då tänkte jag, för då var det ju helt löjligt att jag hade dem där. För det var vinter då, som sagt. Och det var Umeå, så det var mycket snö. Och det var inte i Stockholm då, den vintern. Och jag... Det var ju löjligt att jag hade de där skorna på mig då. De höll ju knappt ihop. Och då tänkte jag, jag tycker mycket om Umeå. Jag tyckte mycket om alla mina projekt jag har gjort i Umeå. Man skulle rent utav kunna säga att jag älskar den stan och människorna som bor där. De jag känner alltså. Jag älskar nog kanske inte alla individuellt. Men jag älskar verkligen Umeå. Och då tänkte jag, här ska mina skor få en viloplats. Så då gick jag ner till älven. Först köpte jag ett par nya skor. Sen tog jag mina gamla skor, gick ner till älven. Och gav dem en jättefin utsiktsplats över älven, lite avskilt, och ställde dem där. Och sen gick jag och hade en liten minnesstund där. Det tycker jag du ska göra. Det gäller inte bara skorna, det gäller plagg överhuvudtaget som du känner att du är färdig med. Att de tillhör en annan del av dig. Så om du har skorna på dig där i trappan så ta av dem också och ställ dem. Och sen kan du göra en sån här ceremoni sen. Jag bor ju nära en skog, så ute i den där skogen kan man ju göra mycket. Alltså jag kan ju ställa ut saker. Jag är noga med att ta bort allting som potentiellt skulle kunna skada miljön sen. Jag tog till exempel bort all plast från mina skor. Och nu vet jag, innan du rusar iväg och säger massa saker nu, så vet jag att det är fortfarande plast kvar i sömmar och sånt som jag inte kan ta bort. Så att absolut, det är dumt och man ska inte göra det. Men ibland kanske den... stora övervägande känslan av någonting skapar större ringar på vattnet än att 2 milliliter plast hamnar i naturen. Ja, jag vet det är fel. Jag vet det är fel. Men jag kan inte Det här är bara en podd, jag är bara en röst. Jag är inte på riktigt, jag är inte verklig. Jag finns bara i dina öron. Alltså inte just nu, för just nu sitter jag ju och pratar. Och det börjar verkligen bli varmt, så lämna skorna bara nu. Sen kan du kanske lämna in dem på återvinning då, om det känns bättre. Det kanske egentligen är det bästa att göra, men gör någon slags avskedsceremoni då då. Gör en avskedsceremoni så här då. Gör en avskedsceremoni ute i skogen med dina skor. Låt dem stå kvar där en liten stund och ta bilder och spela lite musik eller någonting. Och sen dagen efter så kommer du dit och så packar du ner dem och så återvinner du dem eller skänker dem eller någonting. Så kan du göra. Det blir bra. Vi har verkligen, det är verkligen en intressant tid i så motto att vi allihopa, nästan utan undantag, utifrån sin egen, var och en utifrån sin egen ideologi och övertygelse, vill göra 100% rätt hela tiden. Jag tänker att det är nytt. Fast det kanske det inte är. Det kanske har likheter med andra tidsåldrar också, där man har velat göra gott och rätt hela tiden. Men vi är så måna om att göra alla rätt hela tiden. Inte ens ett fel. Inte ens ett fel en gång. Och när fel ju i grunden är ett sätt att växa och gå vidare. Men vi vill liksom vara klara. Från scratch ska vi vara helt färdiga. Förlåt mig, men jag tycker att det är ett orimligt krav att ställa på sig själv och på andra människor. Jag tror på... Jag tror på misstag. Men det kanske är någonting med de bråda dagarnas atmosfär som gör att vi är så stränga. Ja. Så vi kan gå två steg till. En, två. Sen kan du stanna och så kan du lyfta ena stortån och liksom böja nageln. Alltså inte, för ingen är otäckt nu. Utan, alltså du vet, man sätter tån mot golvet och böjer nageln, alltså böjer tån framåt. Så att nageln liksom, det brukar jag göra. Alltså inte den böjs bakåt, det är ju jätteobehagligt. Utan att den liksom böjs framåt över tån så där. Det är mysigt. Och det var obehagligt, tyckte du kanske. Och då kan jag gå vidare så kan jag säga att det är några små fussiga kaniner. Och varma handskar som håller om en varm kopp choklad på en friluftsdag när man åker pulka ner för en backe. Ja, oj, jag kommer ihåg, vi åkte ju... Det var ju, och så åkte hon ju rakt in i, det var ju Anna-Lena, hon körde rakt in i, Maja-Lena, Anna-Lena, vad hette hon? Anna-Lena. Hon körde rakt in i någon med sin pulka. Hon åkte och höll för ögonen. Hon tyckte det var så otäckt så körde hon rakt in. Och det var en lång backe. Det blev inte bättre sen för Anna-Lena. Det var lite svårt minns jag för henne. Och det blev ju inte bättre av att hon körde på en tjej med pulkan då där hos Folke Englund. Backen bakom Folke Englund. Folke Englund hade en backe bakom sig och dit gick vi ibland och åkte pulka när jag gick i skolan. Och en gång så var det en som drömde. Och det tänker jag inte berätta vad den drömmen var för att det känns privat. Men man ska inte berätta om sina föräldrars drömmar. Det ska man faktiskt inte göra. Det är så få av dem man känner till. Jag vet att min pappa ville bli skådespelare när han var ung. Och sen ångrade han sig i många år att han inte blev det. Han spelade studentteater. Studentteater var väl en överdrift. Han spelade teater när han gick på folkhögskolan. På 70-talet. Men tror jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag var ju inte född. Så att säga. Men så träffas mamma och pappa där då. Men han har alltid haft något slags akademikerkomplex, tror jag. Pappa, om du lyssnar, jag vet inte om det kanske stämmer, kanske inte stämmer. Det känner jag andra som har. Det kanske jag själv också har. En känsla av att man inte... Jag känner ingen som när jag är uppväxten sökte kunskapskällor så fanns det ingen som min pappa. Han hade kunskap om allt. Alltså allt som rörde inre världar, litteratur och finurliga fakta om världen. Han visste ingenting om skotrar, innebandy, älg, björn, varg, jakt. samt bandy.
Det visste han ingenting om. Och det var ju...
Det behövde inte jag, för det visste jag resten av den lilla byn där jag bodde. Jag bodde i ett rött hus och så vidare. Och det här är ju också då, för mig är ju den här vänlighetsvägen är ju också röd. Alltså på utsidan. På insidan är det ju de här buckbokstäverna. En jättespännande grej om buckarna. Jag vet att du egentligen bara vill höra om dem nu för att du kanske inte ens visste om att de fanns förut. Det var att de var så himla softa. Alltså de var så softa så att när de skulle safta, det gjorde de ofta. Så var de så softa när de skulle safta ofta. Så att de kunde ha, göra det i kofta. Eller bara... Så kunde de boffa samtidigt som de saftade i kofta, ofta. Alltså en buck som boffar, det är en syn för gudarna, ska jag tala om för dig. Därför att när en buck boffar, då blir det buckboff. Och när en buck boffar, ja, alltså när man tittar på buckboffar, alltså en buck som boffar, alltså en buccius boffus som det heter på latin. Då, alltså fast latin fanns ju inte då, det är ju en människa grej. Men då kunde man ju bara, man kunde ställa sig på kanten av en å, eller en flod, eller en älv. Och så kunde bucken hoppa på, boffad, riktigt boffad. Ställa sig på en, på ryggen, och man flöt då. För det gjorde människor förr, faktiskt. Det var bättre förr i så mått att människor flöt. Nu sjunker alla ju. Och det är ju, så är det ju. Vi sjunker och sjunker och sjunker. Och faller gör vi. Fast vi vill vara perfekta så faller vi hela tiden. Om och om igen. Och vi kommer hem och vi förbannar oss själva. Att, varför lär jag mig aldrig? Men vi lär oss aldrig. Och så, men på den tiden då flöt människor. Och så kunde buckarna stå på våra huvuden. Och magar och ryggar och allting. Och så stod de där i sån här surfläge. Och boffade liksom. Och så safta. Salta och safta i kofta. Ofta bockarna buffar. Och de buffade på varandra. Ja, det här är så käckt att jag bara... Men det här är ju mitt bockarna brus. Men, och nu sa min klocka åt mig att jag ska upp och gå och röra på mig. Jag har suttit still för länge. Vet du vad, säger jag till Apple? Det har du inget med att göra, för jag pratar här med min favoritkund. Den som jag ska få att sova. Min. Du är min, du som lyssnar. Jag äger dig. Om du vaknar till nu och så hörde du mig säga så, då kanske du börjar tänka, oj, vad är det här för någonting? Han jobbar med subliminal projektion. När jag sover, då förtrollar han mig att gå och köpa hans jävla bok eller någonting. By the way, köp min bok. Om du sover nu och bara hör det här omedvetet. Köp min bok. Du vill köpa min bok imorgon. Du vill betala överpris. Nej. Nej, varför göra det? Du vet, det finns väldigt många böcker. Man kan köpa olika böcker. Man kan köpa böcker och man kan också låta bli att köpa böcker. Alltså det är som, ja, det är som man vill. Man kan också köpa böcker och sen inte läsa dem. Det kan man göra. Man kan köpa böcker och ställa i sin bokhylla alternativt i en pappkartong som man efter 6 år bär upp på vinden. Det kan man göra. Och sen kan man också, man kan få en bok och så kan man säga, jag ska läsa den här boken. Och så behöver man inte göra det sen. Alltså det är helt upp till en själv. Man får göra som man vill, men aldrig förråda den som lever in på ens själ. Som Bobby Boy, George Brown, Carlton sjöng 1980 Quays. Nu är vi nere vid urberget. Den urskandinaviska hårda kärnan. Och jag menar alltså återigen urskandinaviska i bemärkelsen. Det är min närmsta referens till ett hårt och fast berg. Det betyder inte att du som lyssnar per definition behöver ha ett skandinaviskt berg i dig. Det är min närmsta väg in i det allra hårdaste jag kan tänka mig. Det mest oförsonliga. Skillnaden är väl att det är varmt här nere istället för i verkligheten är det säkert kallt så långt ner. Jag har faktiskt en fantasi. Någon gång när jag blir rik, alltså någon gång när jag tjänar mer än 100 kronor i månaden, då ska jag bygga en lång, lång korridor under jord som slutar i ett förseglat rum. Och där ska bara jag få vara. Och den ska befinna sig långt ner i urberget. Det ska vara min plats som ingen känner till. Ja, kanske familjen kan få haka på dem, men ja, där skulle jag vilja sitta. Och sen ska jag ha jättemycket gadget där nere så att jag kan titta upp, ta del av det som händer ovanför jorden, men ingen ska se mig. Ja, men det kan man väl få ha som en fantasi. Om jag började gjuta och göra ett rum, om jag med mina händer och min kraft kunde bygga en tunnel från inuti där jag bor och så ner, så kunde jag bara forma. Jag tror att jag skulle, när man kommer tillräckligt djupt ner, skulle jag kunna bygga hur mycket som helst om jag bara var trollkunnig, så att jag kunde forma. Så här, om jag vore trollkunnig, då hade jag ju kunnat lista ut vämligheten snabbare än jag hinner säga häckelböken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Men nu är det så att jag är inte trollkunnig. Jag kan inte bara trolla mig till ett svar. Det tar längre tid än det tar för mig att säga häckelböken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Frågan är bara hur mycket längre tid än det tar för mig att säga häckelböken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Tar det för mig att ta reda på svaret. Därför att jag känner att det är ju en maskin som jag brukar livet ut. Jag skulle verkligen vilja förstå mig på den. Och gärna snabbare än det tar att säga häckelböken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Eller jag kan väl bjuda på en häckelböken och som feffer slaschen baschen baden andre se, men sen vill jag veta. Eller så här, jag kan bjuda på två. Häckelbycken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Häckelbycken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Kanske en tredje. Häckelbycken och som feffer slaschen baschen baden andre se. En fjärde. Häckelbycken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Häckelbycken och som feffer slaschen baschen baden andre se. Baden andre se. Baden andre se. Baden andre se. Men sen vill jag faktiskt veta. Jag har rätt till det. Jag har rätt att få veta. Du vet redan, va? Du är redan där. Du är redan i det. Du ser framför dig svaret, ditt svar. Så sänker sig glödgade schabloner ner runt upplevelsen och låser den inne. Och dörrarna ut är stängda. Det finns bara en väg och det är upp till vakenheten igen. Orkestern spelar så vackert. Kommer vi någonsin att få veta? Kommer vi någonsin att få svar? Och kommer vi någonsin att få veta?